P3, Sveriges Radio.
Då räcker det med sladdar imorgon vid lunch i Ridhuset. Ja.
Jag heter Emelie Nyreröd och jobbar som professionell dressyrryttare.
Hej!
Jobbar sen gymnasiet på heltid med hästar, bor på en gård och har stallet fullt av fina unghästar.
Det här är Ridpodden.
Vi ska prata om i det här avsnittet hur man rider med små hjälper. Men för att komma in på det, eller liksom hur det kommer sig att du rider med små hjälper, så måste vi nästan börja med att prata om din mästerskapshäst, eller hur, Miata? Hur gammal var det Miata var när ni köpte honom?
Han var 12 år. Mm. Och vi var ute efter en läromästare och vi hade ju en begränsad budget. Vi vet ju, ja, de kostar ju väldigt mycket pengar, speciellt om man letar efter någon som har gått de högsta klasserna. Och vi hade sålt en ung häst, så att vi kände att nej, men nu måste vi, för att satsa på mig, på min utveckling, så var jag tvungen att liksom, ja, nu är det en läromästare som gäller. Så vi åkte till ett försäljningsstall och där hade de två hästar som jag hade möjlighet att provrida, som var inom vår budget. Och varav den ena, som var jättefin häst, men den var blind på ena ögat, så att därav lite lägre priset. Och sen var det då nummer två, var ju Miata. Och
varför var han inom budget då?
Ja, jag tror att han, för mig var det var ju inte kärlek vid första ögonkastet, det var det absolut inte, för han var stor och brun och han hade liksom inte det här wow-faktorn. Så först när jag såg honom så var jag nästan lite tveksam om jag ens ville sitta upp och provrida, för att ja, det var, jag kände inte så mycket för honom helt enkelt när jag såg. Men sen när jag satt upp så kände jag ju ändå någonting, att oj gud, det här var roligt. Alltså han var den här energin som han har, kände jag ju på en gång när jag satt upp, och arbetsviljan. Så jag provred två gånger, och varav, ja, andra passet så kände jag bara att det klickade och då var jag fast. Men jag tror i alla fall att han hade ju stått där på försäljningsstallet 6 månader, och jag tror att de ansåg honom som ganska svår i den, just på grund av hans otroliga energi som också, som hela tiden egentligen har varit hans både positiva egenskap men också negativa, i form av att det har varit lite svårt att temperera honom. På slutet när jag gjorde lite piaff och passage, det var där jag kände att det verkligen, ja, men det var så häftigt. Jag gick in i piaffen och han bara trampade på liksom ur i passage, och ja, då kände man att jaha, är det så här det ska vara? Och sen var han ju svår i galoppen, för där blev det liksom att han blev för energisk, så blev det, ja, där hade jag egentligen ingen kontroll då i början. Det tyckte jag var väldigt svårt, men just den här känslan som jag fick i traven och piaffen och passagen, det var ju där jag, ja, fastnade för honom. Jag var ju tvungen att anpassa mig efter honom, det vill säga alltså, egentligen försöka göra så lite som möjligt, men ändå använda hans energi så att han liksom, man får uttryck. Och gränsen mellan spänst och spänning är ju hårfin, och speciellt på en sån typ som Miata var, att han var jättespänstig, men sen om man råkade driva lite för mycket eller gjorde någonting vid fel tillfälle, så blev det helt plötsligt spänning istället, och det är inget man vill ha.
När jag har följt dig i sociala medier, även när man tittar på vad andra har för intryck av din ridning, så är det ofta just att så här, ja, men Emelie, hon rider liksom med så små hjälper så att det nästan inte syns. Hur viktigt är det för dig att rida med små hjälper?
Men jag har väl alltid haft en stabil sits. Det har jag ju haft sedan ponnytiden. Och liksom, jag är ju ganska liten som ryttare, så att jag har ju ändå hela tiden haft liksom bra kroppskontroll. Om jag tyckte att jag satt still innan jag fick Miata, så har jag ändå fått förfina det. Så att han har ju verkligen hjälpt till att få det där att det nästan inte ser ut som att man gör någonting. Och ändå så gör han precis det jag ber honom om. Det är ju absolut tack vare Miata. Han har ju förfinat mina hjälpare så enormt. Och det är nästan som att man själv när man sitter, eller då när jag tävlade, att det är så häftigt att han, det lilla jag gör, att han förstår och gör exakt det jag ber honom om. Det är ju det jag också har med mig nu när jag utbildar mina yngre hästar, att jag vill ju att det ska se lika enkelt ut på de hästarna också.
Om man tänker den sitsen som du hade när du började rida Miata, vad var du, alltså på vilket sätt märkte du på honom när du gjorde för stora grejer?
Jo, men han var faktiskt väldigt tydlig med det. Han är ganska aktiv med sin svans och ja, viftar, och ju större hjälper man ger, desto mer viftar han med svansen. Och det är ingenting som domarna uppskattar. För de ser ju det här viftande med svansen lite som spänning och lite så att det är någonting som inte riktigt stämmer. Då blir det inte samma kvalitet på rörelserna. Utan ju mindre hjälper jag har gjort så blir svansen mer stilla och domarna blir mer nöjda och jag får högre poäng.
Vad var det mest han reagerade på? Var det, om du liksom, var det framförallt skänkel, eller var det om du liksom satt över åt något håll eller drev för mycket med sätet? Eller vad gick han mest liksom i luften av?
Ja, men det var nog skänken, för det är det i alla fall som visade sig i form av svansen, att den viftade. Att om jag använde sporren lite för mycket så viftade han till med svansen. Så att, men sen såklart med sätet också, eftersom jag använde ju sätet mycket, eftersom jag inte skulle använda skänklarna för mycket, så fick jag ju ta hjälp av sätet istället. Så det är klart att han var jättekänslig där också. Men för mig som ryttaren, när jag satt på, så fick jag ju mest tänka på att sitta still med skänklarna och egentligen ja, jobba med sätet. Och jag använde faktiskt rösten mycket på honom också. Och just eftersom han var så himla känslig, så varje gång jag skulle sitta tillbaka, som efter en galoppökning, så provar jag lite. Och så, jag behöver nästan inte ta någonting i tyglarna. Då bromsar han upp av sig själv. Och samma när jag ska in i en halt. Och bara, och så stannar han. Och samma när jag rider på framåt. En liten klicka till med rösten. Och då gick han fram. Och samma, så små grejer. Liksom att, bara för att han skulle förstå. Okej, ja, men om jag skulle in i piaff så var det också ett litet... att okej, okay. Så var det som att en liten förberedelse, att han bara förstår, okej, okay, nu är det snart piaff. Och sen satt jag till med, alltså, med sätet, så att, ja, men, att han skulle komma tillbaka. Och då förstod han direkt, okej, okay. Så gick han in i piaff. Byten i varje var ju lite vår specialare.
Hur då?
Ja, nej, men där kom det ju fram väldigt tydligt just det här att jag satt väldigt stilla. Och det var ju väldigt häftigt, för när jag, ja, man vände in på diagonalen, och den enda tecknet jag gjorde till honom var att jag tog bak båda skänklarna lite grann. För när man gör, om vi säger, om jag gjorde byten vartannat, då tar man ju bak ena skänken först för att de ska förstå, okej, att de ska byta åt andra hållet, och sen tar man bak andra skänken så byter de åt andra hållet. Men när jag sen skulle gå in i byten i varje, så tog jag bak båda skänklarna lite grann. Och jag satt egentligen bara där med skänklarna just, ja, i ett lite bakåtläge, bara för att säga, ja, men byten i varje är det som gäller.
Under hela serien?
Ja, precis. Och sen när han skulle avsluta, då satt jag över lite, som om jag avslutade vänstergalopp, så satt jag över lite till vänster och tryckte till lite extra med höger skänken, just bara för att han skulle förstå att han skulle fortsätta i vänstergalopp. Jag har ju aldrig gjort byten i varje innan jag fick Miata. Det, som när jag provred honom så sa hon, ja, men de bara, men ska du prova lite byten i varje? Så sa jag, men ja, hur gör man det? Jag hade ingen aning om vad man gjorde. Så, och ja, det funkade ju inte så bra då såklart. Jag tyckte det var svårt att få till det här att hinna med just det här att man ska ändra om skänkelläget mellan varje byte. Så då tänkte jag, men om jag testar det här istället. Och ja, det blev kanske lite missförstånd i början, men sen så funkade det ju alldeles utmärkt att han förstod det. Han var så himla känslig och så himla klok.
Men idag har du inte kvar honom, va?
Nej, precis. Jag hade honom i 4 år. Och 2015 så red jag EM. Och 2016 så gjorde vi faktiskt en OS-satsning. vi kom väldigt, väldigt långt. Det är ju också helt fantastiskt. Vi blev hemmareserver till OS. Och för mig, Miata är verkligen den mest underbara hästen man kan tänka sig. Och han hade verkligen gett allt. Och jag ville inte pressa honom mer. Och jag är tävlingsmänniska, så jag hade ju, om jag hade haft Karan om ett år till, så hade jag ju velat höja procenten ännu lite mer. Och jag kände att nej, men det, han klarar inte det. Han ger redan allt och han har verkligen ställt upp i alla lägen. Så att jag kände att nej, men nu är det dags för honom att få komma till någon ny ryttare och göra någon annan glad. Och få ta det lite lugnare. Så att, alltså, det var ett ganska självklart beslut från min sida. Även fast det var jättetråkigt att sagan var slut.
Men du, när man pratar om små hjälper så tänker man ju kanske i första hand på skänken och sätet och ja, i någon mån kanske man kan inkludera handen också. Men vad är det mer? Alltså, om man tänker så här, vad som krävs av din kropp för att du ska sitta eller ha den stilla sitsen som du är ute efter. Om du tänker uppifrån och ner, vad krävs?
Såklart så krävs det ju otrolig kroppskontroll bara för att sitta still. Det tycker ju de flesta är jättesvårt att man har en häst som rör sig väldigt mycket under och ändå att vara följsam men ändå stabil. Och det har jag väl alltid haft i mig, att jag är, som sagt, jag är liksom ganska liten, jag är, ja, vad ska man säga, åt det stelare hållet som folk brukar säga, men i dressyren så är det nog ändå bättre att man, ja, det är lättare då att bli stabil. Och sen framför allt så handlar det ju mycket om att rida mycket, att få styrkan liksom i sätet. Det får man ju bara när man sitter i sadeln. Ja, men efter gymnasiet så börjar jag ju rida på heltid. Och då handlar det ju om mellan 6 och 10 hästar om dagen. Så det är klart att jag har byggt upp min styrka under dessa år. Och alla hästar är ju olika, både att liksom sitta på. Vissa är skumpiga och vissa är långsamma och vissa är, ja, alla är olika. Så då har jag också hela tiden fått anpassa mig som ryttare och göra det bästa på den häst jag sitter på.
En riktigt jäkla skumpig häst. Vilka extra krav ställer det på en som ryttare, tycker du?
Men då är det väl just det här att man får inte spänna sig, för då blir det ju bara ännu värre. Utan snarare tvärtom, att man försöker komma ner i sadeln. Det är oftast det, om man spänner sig och så hamnar man lite uppe på hästen och då blir det ju ännu skumpigare. Så jag brukar faktiskt säga till mina elever att, och det är någonting jag gör automatiskt i min ridning, och det är säkert ingen som syns, men att jag släpper mina lår, alltså släpper benen, om man säger, tar ut dem från sadeln och liksom hoppar ner, alltså hoppar nästan lite fram i sadeln och liksom ner i sadeln framförallt. Det är det jag är ute efter, att hoppa ner i sadeln och sen lägger jag in till benen igen. I början när man inte riktigt kan, eller ja, men när det är nytt, då börjar man ju skritt, eller liksom bara att man släpper låren, hoppar fram lite i sadeln, känner att man kommer ner med sitt benen i sadeln och sen bara liksom lägger in till benen igen. Och då får man ju helt plötsligt också mycket längre ben, känns det som, när man, ja, när man kommer ner i sadeln. Sen skulle jag nog säga just att många hästar behöver ju jobba med, alltså, eller att ryttarna jobbar med framåtbjudningen. För har man inte en häst som går av sig själv, så är det svårt att sitta stilla. Det är ju många som måste driva, alltså skänkla fram hästen för att de ska fortsätta gå. Och hamnar man i det läget som ryttare, så är det väldigt svårt att sitta stilla. Så att jag skulle nog säga att det är också en väldigt viktig del i hästens utbildning, att hästen måste lära sig att gå av sig själv. Och det är därför jag tycker om att ha mina hästar från början, för då kan jag liksom verkligen forma dem så som jag vill. Och redan, ja, när jag sitter upp på dem när de är 3, så börjar jag ju jobba med det här, just framförallt framåtbjudningen, att lägga till skänken så ska de svara framåt. Och gör jag ingenting, då betyder det att de bara ska fortsätta gå tills att jag säger någonting annat. Så just det här att man inte får komma i det läget att man sitter och gnager lite på hästen, för då blir det inte den här fina ridningen som man skulle kunna komma till. Så det kan ju nog många ta till sig. Och sen om man sitter på en het häst, då är det ju egentligen tvärtom istället, att man måste komma ner i sadeln och liksom våga lägga in till skänken. Att det är liksom en liten annan del, och egentligen är ju det är nästan svårare att liksom komma till ridning. Men
det där är spännande, det tänker jag, för en kanske lite mer ovan ryttare, att det är ett läge då det kan vara svårt att veta hur man ska närma sig hästen. Om man känner att man kan knappt varken ta i eller komma in till med skänken. Hur gör du då?
Men man får liksom lite ta en sak i taget. Jag menar, om man säger om hästen är väldigt känslig för skänken, att man kanske tar hjälp av att man flyttar hästen, att man tar en skänkel i taget. Att man kanske flyttar lite undan höger skänken och så känner att man kommer in till med den. Och sen liksom rider rakt fram, och sen kanske man vänder in och så flyttar man lite undan vänster skänkel och känner att hästen tar den skänken. Och liksom jobbar så att man gör, ja men vänder över, gör mycket, ja, serpentinbågar, att man får liksom, jag tror det är farligt att fastna i liksom att bara rida rakt fram på en het häst, för då blir de nästan bara ännu mer taggade och man själv blir spänd och benen står rakt ut. Så det handlar nog mer om att liksom göra grejer när de hästen förhoppningsvis lugnar ner sig lite, att man får komma in till med båda benen.
Men ni hann liksom, ni hann den perfekta storleken för dig?
Ja, han är ju 67-68. Och liksom långa ben och kort. Man vill ju inte att de ska vara för små heller. Utan man vill ju att de ska se lite mattiga ut.
Har du några övningar som du skulle vilja rekommendera till den som liksom känner att, så här, att man skulle vilja jobba på att just bli finare i hjälperna? Att liksom trimma den där kommunikationen med hästen?
Jag skulle egentligen inte säga kanske någon speciell övning så, men om man går in i en rörelse, om vi säger att man går in i en öppnad och så känner man, ja men man kommer in bra och så får en fin böjning, och sen i öppnad så ska man kunna lägga till skänken och fråga lite till, ska man fråga hästen, och då ska den svara okej. Okay. Och liksom om man hela tiden tänker så att man inte, jag pratar ju om träning då, liksom, att man inte nöjer sig, utan att absolut, det är jättebra att man går in i öppna, det känns bra. Men att man hela tiden frågar hästen, lite till. Och att man liksom i de lägena också är konsekvent. Att får man inget svar i de lägena, då får man säga till dem lite mer att nu måste du svara. Och sen om när de i det läget, om man får ett svar, så måste man ju också vara väldigt noga med att ge dem beröm. Så att jag skulle säga liksom att jag är väldigt kvick. Jag vill ha ett svar och då ska jag ha det direkt. Och att jag är väldigt noga med att ge beröm. Och på så vis så tror jag också att för mig att det går ju fortare för mig att liksom lära hästarna rörelserna, eller ja men unghästar, att de ska förstå. Eftersom jag är så pass kvick och jag säger till på en gång. Alltså när jag känner att nej men det där var ju inget svar alls. Då bara säger jag till dem lite extra. Och sen när de svarar så bara duktig. Och så säger man ja men så att de förstår. Jaha okej. Okay. Och lyckas man liksom öva upp den här kvickheten själv och att man är konsekvent i sin ridning, så kan man ju liksom göra underverk med hästarna. Liksom svarar inte hästen för skänken, så räcker det inte med att man säger till dem varannan gång, utan man måste liksom vara på dem lite varje gång. Och sen behöver inte svaret vara perfekt varje gång, för det för en ung häst då handlar det om att de ska börja förstå vad det handlar om, och bara man känner den här känslan av att de försöker, att det är liksom på rätt väg, så får de beröm. Och beröm behöver ju inte alltid vara att man klappar dem, utan beröm kan vara att man bara mjuknar av i handen, att de känner att de får lite, ja men lite frihet. Det är också beröm. Och att man hela tiden jobbar med det, och just att man inte bara tänker att det gör inget att de inte svarade. Jo, alltså då har man lite grann förlorat effekten av att utbilda, att då lär sig inte hästen på samma vis som de kanske skulle ha gjort om man hade varit 100% konsekvent.
Men den här principen, Tycker du att den funkar även på, jag tänker för de som lyssnar som kanske inte har en massa egna hästar utan ja, men rider på ridskola eller rider någon annans häst någon gång ibland, rider olika hästar. Funkar den här principen även då?
Jo, men det tycker jag absolut att man ska vara konsekvent. Det är inga konstigheter. Men sen handlar det ju om, såklart om att lägga sig på den nivå som man själv klarar av och som ponnyn eller hästen klarar av. Man ska ju såklart sträva efter att hästen ska göra precis det man ber dem om. Men ibland måste man ju berömma dem när man känner att det går lite grann åt rätt håll. Liksom, fast det kanske är långt ifrån det man hoppades på. Men bara för att hästen ska förstå på liksom vad man är ute efter så måste man ju också berömma det lilla. Det där lilla som man fick. Och sen utvecklar man det.
Så hur skulle du säga att hemligheten, du säger det handlar om att vara kvick. Men säg att du vill ha en ökad trav med mycket svung. Mm. Hur rider du i den för att sitta så stilla och fint som möjligt. Och samtidigt få den energin som du vill. Du kommer ridandes genom hörnet och så ska du starta diagonalen.
Ja, först och främst, alltså, jag skulle säga egentligen när man gör alla rörelser, det spelar ingen roll vad man gör, så handlar det egentligen om att göra så bra förberedelser som möjligt. Det spelar ingen roll liksom, ja, men om du sladdar igenom hörnet, då kommer det inte bli någon bra ökning. Utan det handlar ju om att liksom, i hörnet, egentligen, att det är viktigast den delen, att man rider ordentligt och verkligen fokuserat. Och ja, men som du säger, att man ska gå in i en travökning, att man i hörnet går ut ordentligt och att man liksom aktiverar dem lite extra, alltså laddar på lite i hörnet, men utan att man tappar, alltså att de får inte bli långa, men just bara liksom att man känner att man laddar upp dem lite, att de förstår att det är någonting på gång, så att man sen när man väl kommer ut på diagonalen så ska man egentligen bara kunna säga att man mjuknar av i handen, alltså lägger ner handen lite grann och bara lägger in till skänken och säger varsågod. Så ska hästarna förstå, aha, okej, okay, så ska de öka av sig själva. Och gör de det, då kan ju jag som ryttare bara fokusera på att sitta still. Men sen att komma till det, alltså det är ju en fantastisk känsla när det blir så. Men det krävs ju en del träning för att hästarna ska förstå och för att få den känslan. Så, men just som, om man ska träna just travökningar, att fokusera då på just hörnet eller förberedelserna, att man känner att hästen är på G, att den liksom är med ryttaren. Och sen att när man väl säger varsågod så ska hästen svara på en gång. Och att det är egentligen de här första stegen man ska fokusera på, kanske inte, och inte rida liksom en hel diagonal, för att det är oftast inte det som är problemet, utan det är den här första delen som är det jobbiga och det är det man behöver öva på. Och då sliter det ju inte lika mycket på hästarna heller, utan om man bara tränar och så ökar man några steg liksom, tills man känner att ja, där svarar de helt rätt. Och så sitter man tillbaka och så kan man göra liksom, nästa diagonal igen. Samma känsla, att man laddar på lite och sen när man säger varsågod så ska hästen svara på en gång. Och liksom bara sitta så, ja, år in året. Så förhoppningsvis så ger det resultat så att man sen på tävlingsbanan rider likadant och säger varsågod och hästen ökar tills att man sitter tillbaka och då ja.
Men här vi pratar ju om att sitta stilla i sadeln och rida med fina hjälper. Men var går gränsen mellan att sitta still och att bli stum? Mm. Kan man sitta för still?
Ja, men det absolut, för det måste jag säga att det är en jättesvår balansgång, för det finns många ryttare som sitter fint, men det gäller ju att inte tappa effektiviteten i ridningen. Och det är egentligen där som det kommer fram hur jäkla svår vår sport är. Att det handlar ju faktiskt inte bara om att sitta still, utan det handlar ju om att få hästen att göra det man ber dem om, men utan att det syns att man gör någonting. Så det är där jag liksom känner själv att jag passar bäst ihop med lite energiska och liksom åt det hetare hållet, just eftersom jag vill ha den här energi, jag behöver kvickhet för att min ridning ska komma helt till sin rätt, till skillnad från kanske lite större ryttare, att de kan rida mer på styrka och liksom orkar hålla dem lite mer i ramen mot vad jag kan, utan jag måste liksom verkligen ha den här Att verkligen känna de här små, små detaljerna för att jag ska klara av att få hästarna utföra det utan styrka, utan jag försöker göra det mer på teknik. Vi kan ta som när man lär hästen piaff, som är en väldigt, väldigt svår rörelse.
Ja, ja, jättebra. Det är många som vill veta hur man gör.
Ja, och jag ska inte säga att jag har något proffs på det, men jag håller ju på och utbildar ju nu mina yngre hästar. Och jag har ju flera stycken som liksom, ja, men de börjar lära sig lite smått. Och en som till och med har gått piff och puff-klasser. Så att det är jättehäftigt, och just att man känner att det är jag själv nu som har utbildat den här hästen. Ja, men man börjar med som man sitter och skrittar, och att man liksom bara gör dem lite kvickare i skritten. Det behöver liksom, det ska inte alls vara piaff, utan det ska bara vara lite kortare och kvickare steg. Och liksom när man känner att hästen gör det, liksom de här lite kvicka, stampiga stegen, då liksom berömmer man duktig, och sen så kanske man tar några steg igen. Och det är liksom det här första liksom embryot till piaff, att hästen ska förstå bara att den ska bli kvickare.
Hur gör du det då? Alltså, vilka hjälper använder du?
Där tycker jag att det kan vara bra att ta hjälp av spöt, just för att få den här, för det handlar ju om kvickhet, att hästen bara vad var det? Och man ska få den effekten. Det får inte bli det här liksom långsamma reaktionen, utan kvick så. Och sen utvecklar man ju de kvicka stegen till att det ska sen bli lite mer åt trav, alltså att det blir lite större steg helt enkelt. Och det är också en process, och det är ju någonting som jag är i just nu också, att man ska utveckla det här, som man säger, trampet, som egentligen är, det är inte piaff, utan det är hästen trampar till, och att man sen ska utveckla det till en piaff, alltså att hästen travar på stället. Och det är ju en process, och det är ju något jag jobbar med mina egna hästar, och det är där jag hjälper min tränare från marken också. De kan hjälpa till och liksom få dem att ta i ännu lite mer. Det handlar ju om det liksom, att de ska, du vet, få verkligen en travtakt i dem. Mm. Och det kan man ju också göra lite från marken. Alltså, tömkörningar är det oftast många som använder sig av, att för att hästen ska slippa ha ryttare på ryggen, utan mer bara kan fokusera på vad den ska göra. Mm. Så där är det väl jättebra att ha någon kanske från marken och jobba dem också.
Men när du sitter du till lite? Tar du pytte halvhalter? Vad gör du mer än liksom tisch med spöt?
Men det är väl liksom klick med spöt, och samtidigt som man möter upp liksom lite med sätet och liksom förhållning med handen. För som sagt, hade jag inte gjort det så hade det ju hästen sprungit iväg, alltså gått fortare. Så att det är det, såklart måste ju hästen förstå att den ska ju inte gå mer framåt, utan den ska bara kvicka till. Så där är absolut att där måste man ju möta upp med handen, och med liksom en fjädrande hand. Det är väl egentligen i all ridning att man får ju aldrig bli stum i handen, för att det blir aldrig bra, utan då blir hästen oftast bara ännu starkare. Utan just att man inte fastnar i liksom handarbetet, utan jag försöker ju i min egen ridning liksom tänka att skänken först, det är ju alltid liksom nummer ett. Men sen måste man ju ändå såklart möta upp med en följsam hand. Det känner jag själv att det kan jag utveckla ännu mer. Och framförallt om man sitter på en häst som är lite stark i handen, att då är det ju ännu viktigare att man liksom rider med sätet, att man liksom får igång bakbenen, får igång motorn, att man inte fokuserar på det här att vara stark i eller liksom, för då blir det bara värre, utan man får liksom fokusera mer på liksom att få igång motorn, få igång kroppen, och på så vis så blir de ju lättare i fronten, lättare i handen.
Mm. Men du säger du vill förbättra, vad är det du strävar efter? Hur skulle du vilja att din hand var?
Det är väl inget fel på det så, men just att bara den här förhållandet mellan hand och skänkel, att ibland känner man ju själv att man kanske tar handen först istället för att man i det läget skulle kanske ha tryckt till lite med skänken och fått bättre effekt. Så där får man ju liksom rannsaka sig själv, att där kan jag hela tiden liksom förbättra det förhållandet mellan hand och skänkel.
Du har ju sagt nu framöver. Jag såg någon intervju med dig att du hoppas väldigt mycket på Manuel, heter han va? Mm. Eller heter han Manuel?
Uppfödarna säger nog Manuel, men jag tycker att det är lättare att säga Manuel, så att jag säger Manuel.
Mm. Vill du berätta lite om honom?
Ja, men det är ju en helt fantastisk häst och han har ju mycket av de kvaliteterna som Miata hade, just att han är energisk och känslig, och så de är i grunden väldigt lika. Men jag skulle nog säga att Manuel är ju ännu bättre häst, som alltså grundkvaliteterna. Så då har man ju drömmar om att komma tillbaka till Grand Prix och få ännu bättre procent. Men som Miata levde ju mycket på att han var så jämn. Han hade kanske inte liksom någon riktig wow-rörelse så, men även de lite sämre rörelserna så låg vi ändå på sjuor. Vi lyckades för det mesta också göra väldigt prickfria program, vilket ju är viktigt på en häst som kanske inte har den flashigaste ökade traven. Så då får man ju försöka rida så felfritt som möjligt så att man slipper de här plumparna i protokollet. Så det är väl där jag känner att Manuel har ju egentligen bättre kvaliteter och har ju många highlights, men sen är det ju fortfarande, han tycker det är lite svårt med byteserierna än så länge, han är bara 10 år, så att det är ju inte, det är ingen brådska så, men jag känner ju ändå att han har de kvaliteterna som jag söker hos en häst. Och
vilka är det?
Först och främst 3 bra grundgångarter, utstrålning, och sen är ju som sagt väldigt energisk och arbetsvillig. Han vill alltid vara till lags, och även fast han är känslig, så ibland som under det här året så har vi ju testat lite, men vi tränar och just utvecklar honom vidare, och då ibland så tycker han att det är lite svårt, och då knyter det sig lite för honom. Så att jag har faktiskt under det här året lite grann bara liksom tagit ett steg tillbaka. Han har gjort fantastiska, alltså han utvecklas nog enormt bara sista året, men det gick nästan lite för fort, så att jag kände att nej, men nu måste jag backa bandet lite och han måste få tillbaka sitt självförtroende. Så han gick då några intermediär 2 i våras, gjorde det fantastiskt bra. Trots att han var lite spänd i sina byten så fick vi ändå väldigt höga procent. Men nu är vi på gång igen och det känns, han är finare än någonsin. Så att jag ser verkligen fram emot att och tävla med honom under nästa år.
Och det här avsnittet av Ridpodden var inspelat i december 2017.
P3, Sveriges Radio.
P3.